Vi står upp och lyssnar till predikan. Nej, jag skojar. Nej, nu har ni stått länge nog. Nu är det jag som får stå lite. Gräset är alltid grönare på andra sidan. Har ni hört det uttrycket någon gång? Ja. Visst har vi en tendens att tro det eller tycka det. Att det man inte har lockar alltid lite mer än det man redan har. Och att vi har en sån tendens att tänka och tycka så tycker jag blir tydligt av de 10 Guds bud som Guds folk fick. Ungefär hälften av dem har att göra med just det här. Till exempel, du ska inte begå äktenskapsbrott. Eller du ska inte stjäla. Eller du ska inte ha begär till din nästas hus. Eller ett som liknar det då, du ska inte ha begär till din nästas åsna. Har ni känt det någon gång? Och jag tänker den förlorade sonen, den här kända liknelsen som Jesus berättar, är ju också lite typexempel på det där. Han har ju redan allt. Och så ändå så undrar han, men vad finns bortom bergen där borta? Och det enda som sättet att få reda på det är ju att lämna det man har och ta sig dit. Och det är lite som Simba, lejonkungen också. Men vad finns bortom där då? Ja, och det får mig att tänka på ett annat känt uttryck. Gapar efter mycket. Just det, precis. Amen. Nej, jag ska... Jag kände att jag blev upplivad av den här rappen. Jag ska försöka komma ner lite på jorden. Men jag tror att vi har en tendens att tänka så med Gud också. Att vi tror att vi behöver ta oss bortom det vardagliga för att komma nära Gud. Att få de där starka Guds upplevelserna. Det finns säkert många som har liksom haft en sån period kanske i livet som har vandrat med Gud. I några år, att man kanske hade en period där man åkte runt på kristna möten och konferenser och liksom försökte få uppleva de där kickarna. Och så glömmer man att Gud vill möta mig jämt. Eller att han redan är med mig jämt. Vi behöver inte känna det alltid. Jag tror att Gud vill lära oss det. Att vi behöver inte leva på våra känslor i vår tro. Jag tyckte det var så vackert. Något som min fru fick höra på en undervisning som hon delade med mig. Och det gick rakt in i hjärtat. Man talar ibland om olika kärleksspråk. Det kanske ni har talat om. Gåvor är ett sånt, eller tid är ett annat och så vidare. Men vad är Guds kärleksspråk? Och det är tro och tillit. Det tyckte jag var en väldigt vacker tanke. Det liksom tar bort alla de här kraven på att jag ska ha tro och känna tillit. Och istället tänka att Gud... Det är hans kärleksspråk när han känner att vi vågar sätta vår tillit till att han är god. Och det vill han hjälpa oss att göra i vardagen. Och inse det här. Att han är med oss hela tiden. Vi har redan himlen. För det är också något som blir tydligt i den här liknelsen om den förlorade sonen. Den här andra sonen som inte tog sig iväg. Som var hemma. Och blir arg när den här fadern tar emot sonen med öppna armar när han kommer tillbaka. Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Och så säger fadern detta som den här hemmavarande sonen hade missat. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Och då kanske ni börjar fundera vid det här laget. Har han missat att det är andra texter då? Att det är påskdagen och att graven är tom? Och det har jag inte missat. Men det här inledningen är på grund av att jag fastnade för ett ord i den här texten. För texten som vi fick lyssna på idag är ju texten om den största händelsen i världshistorien. När Gud själv, Guds son som har dött försoningsdöden för oss alla och för alla människor i alla tider. när han dessutom sen besegrar dödens makt och uppstår. Då reagerar jag på att det var ett ord framför allt som betonades extra mycket i den texten. Det betonas 3 gånger. Och det är inte ordet uppståndelse. Det står 2 gånger, så det också understryks i det här. Jesus är uppstånden, som vi sa i början. Men det är ett ord som står 3 gånger i det här kapitlet. Och det är Galileen. Först säger ängeln till kvinnorna: han har uppstått från döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Och sen möter kvinnorna Jesus när de är där på väg därifrån mot lärjungarna. Och då är det Jesus som visar sig: var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Och så står det slutligen då: de 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Till det berg som Jesus hade befallt dem att gå. Det skriver inte Matteus någonting om i de här hälsningarna från ängeln och Jesus. Det är som att han skalar bort det och poängterar just Galileen. Det var det enda som var viktigt. Eller det verkligt viktiga i den hälsningen. För oss så låter ju Galileen exotiskt. Det låter fromt och det låter gudigt och det låter bibliskt och allt det där heligt. Men för lärjungarna så lät det inte alls särskilt heligt. Jerusalem hade låtit fromt i deras öron. Och det var där för övrigt som de befann sig. Det var där den här världshändelsen hade ägt rum precis. Jesu död och uppståndelse. Och så ska de bege sig från det heliga till Galileen. Till vardagen, till jobb, till det gamla livet. Det stod Galileen för. Det liv som de hade lämnat för att leva ett spännande liv, ett äventyr med Gud. Och varför då Galileen har detta så mycket kan man fundera på. Om det här är liksom klimax, uppståndelsen. Och det är ju dessutom det som är, alltså när kyrkans uppgift presenteras. Slutet på det här kapitlet brukar ju kallas för dop- och missionsbefallningen. Det är när Jesus gör det tydligt för lärjungarna för första gången att nu ska ni gå till alla folk. Och i den texten då så är det just Galileen som understryks. Först innan så vill jag möta er i Galileen. Vad säger detta? Ja, det säger så många olika saker, tänker jag. Dels så säger Jesus där att Gud har kommit nära. Vi behöver inte gå till templet i Jerusalem för att få de där heliga upplevelserna. Jag hade en liten diskussion med en lärare när jag gick pressutbildningen. Hon kämpade lite med det här med den tomma graven. Jag förstod att det hade varit en issue för henne. Och hon liksom gav uttryck för det här. Men hon har varit på så många påskdagspredikningar som har fokuserat på den tomma graven. Och sa att det är väl inte så viktigt om graven var tom eller inte. Utan vad betyder frälsningen för oss idag? Menar hon. Medan jag hävdar att det är just för att graven är tom som vi kan prata om frälsningen här idag. Och det är som att graven är tom för att mitt hem inte ska vara tomt. Graven är att jag ska få vara uppfylld av liv. Och det är just i hemmet, tänker jag, som kanske är den heligaste platsen. En vän till mig som är ute och predikar ganska mycket, han är, i kyrkospråk så skulle man kunna säga att han har en väldigt stark smörjelse över sitt liv. Alltså, Gud använder honom väldigt mycket. Han har fått se mycket av vad Gud gör genom honom och runt omkring sig. Och han är ganska populär. Han är ute och reser och undervisar i kyrkor både i Sverige och utomlands. Och för några år sedan så hade han för mycket. Alltså han hade ungefär hälften av nätterna var han på resande fot eller sov borta. Och han var på väg rejält in i väggen. Hade svår ångest. Och han beskrev det som att kände som att livet hade liksom, sista tåget hade gått ungefär. Och en natt när han faktiskt sov hemma, eller försökte sova, för han kunde inte sova, han hade sån ångest, så satt han och zappade lite framför tvn. Och plötsligt så känner han hur tv-soffan sjunker ner. Och så vänder han sig om och så ser han Jesus sitta där fysiskt. Och den upplevelsen som faktiskt varade i 4 timmar ungefär, de hade samtal och han fick himmelska upplevelser. Den natten förvandlade hans liv. Han säger att det finns ett tydligt före och efter den händelsen. När jag träffade honom nyligen så var han återigen lite sådär på väg in i väggen. Tatt på sig för mycket, för lite tid att umgås själv med Jesus. Mycket ge ut och så som det lätt kan bli. Inte minst som förkunnare. Och så ville han att jag skulle be lite för det här. Han tyckte det är svårt att komma, liksom, ta tid för Gud hemma. Och jag bara fick en sån här barnsligt enkel tanke som jag tror var från Gud. Att det var som att Jesus sa, jag kunde uppenbarat mig var som helst, på vilken scen som helst. Men jag valde att uppenbara mig så här nära för dig i ditt hem, i din tv-soffa, av en anledning. För att visa liksom att vi ska ha samma förväntningar på honom i vardagen. Att det ska bli spännande att vakna en ny morgon och tack Jesus för en ny dag. Vad ska vi göra idag? Och jag tänker också att det, tittar man sen på liksom berättelsen, hur den fortsätter sen från det här när Jesus visar sig för lärjungarna i Galileen, så är det just hemmen som är centrum. De sitter samlade i bön dag efter dag och plötsligt kommer anden och så sänds de ut och så kommer 3000 till tro. Och sen står det så samlas de i hemmen och bryter brödet varje vecka. Och kyrkan bara växer. Jesus hade ju själv sagt detta, gå in i det fördolda. De samlade sig hemmen, de blev omtyckta av allt folket. Så folket såg liksom frukterna umgicks tillsammans i hemmen. Och man sa, se hur de kristna älskar varandra. Och så var det ju då, Jesus sa ju samtidigt, gå ut till alla folk. Det är ju liksom påskens sändning och pingsten, inte minst. Men vi ser också att det är 3 helt olika sätt att göra det på. Det ena är ju det som hände i Sverige, till exempel på 1800-talet med väckelsen. Att man fick väckelse i hemmen. Och så bubblade det över och så genererade det till att man plötsligt vill sända ut missionärer i världen. Sverige var ett av de främsta länderna under den tiden i världen som att sända missionärer. Det andra är det som vi ser tidigt i kyrkans historia, ökenfäderna. De bara tar sig ut i det fördolda för att de känner sån längtan, sånt behov av det som är enda viktiga. Och så strömmar folk ut dit, för ryktet går att där är Gud. De kommer dit för att få råd, bara för att få uppleva helighet. Och ökenfäderna sitter kvar där i sina celler, som de kallar det. Eller den tredje saken som hände. En stor del av tillväxten av kristna i Europa var ju på grund av förföljelse. Så det är tre helt olika sätt som kyrkan växer på. Det är att det flödar över och man vill bara ge. Det är att man vill bara söka Gud och det ger inga på vattnet. Folk märker det. Och det tredje är att det blir förföljelse och folk sprids ut. Och så sprids då tro. Och vad har då de här tre olika sätten att gå ut till alla folk gemensamt? Och det är just Galileen. Att gå in i vardagen, i det fördolda, i det enkla med Gud. Så kanske ska vi faktiskt en sån här dag stanna upp för det där Galileen. Och jag tror att det är ytterligare en sak som är viktig med det. Och det är att Jesus besegrade synden. Han besegrade döden, han besegrade djävulen. Men djävulen är inte död. Han är besegrad och dödsdömd, men inte död. Och det märks också i texten. För vad händer? Jo, precis när det här har hänt. När de har fått liksom budskapet, Jesus är uppstånden, så står det att medan kvinnorna var på väg därifrån för att berätta det här, kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Så segern är vunnen för oss. Vi har fått allt. Men den onde kommer ständigt att försöka så in tvivel på det där. Få oss att inte sätta vår tillit till Gud. Det var nästan så att man anade det idag på textläsningen. När vi kom till den här hälsningen. Han är uppstånden. Det är då mikrofonen börjar kärva. Det blev en förstärkning av det jag hade tänkt säga här faktiskt. Att det är som att någon vill direkt försöka plocka bort. Försöka dölja att han är förlorad. Och det är en anledning också till att vi behöver vara med Gud i Galileen, i vårt hem. För att det är då vi kan stå emot den kraften, de rösterna. Jesus säger till exempel om sina får. Fåren känner hans röst. Han hade kunnat säga att fåren vet vad han säger. Men det är inte det som är, det vet alla som har husdjur också, det är rösten. Klangen som de lyssnar till och känner igen. Samma person kan säga sitt till en hund, men om det inte är matte eller husse, det spelar ingen roll. Den kommer inte sätta sig ändå. När vi umgås med Gud i vardagen så lär vi oss att känna igen rösten. Då är det lättare att urskilja. För den onde kan också vara som står i Bibeln. Gå in i din kammare och umgås med din fader. Galileen, det betyder cykler eller cirkel, det har med det ordet att göra. Och det beskriver då ett område, så det är därför det har fått det namnet om den byn, eller de byarna. Gud arbetar i cykler. Hem och ut, in i kammaren och ut. Men också tänker jag det här att liksom i perioder behöver vi komma tillbaka där vi var. För det är så vi också ser att Gud har gjort nya saker. Det har hänt saker i den här tiden man har umgåtts med Gud. Jag tänker på herdesalmen. Herren är min herde. Den salmen beskriver faktiskt årscykeln. En herdes... liksom, ett helt år som herden leder sina får. Vi ska inte gå in mer på det för då tar det för lång tid. Men ordet Galileen förekommer faktiskt där. Samma ord i alla fall som det används i den här frasen. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det står egentligen då, han leder mig runt, alltså Galileen. Han leder mig i Galileen. Och jag tror att det är så att vi... ibland känns det som att det går bara runt. Livet med Gud. Och man tycker, har jag inte kommit längre? Men jag tror att ser man tillbaka så kan man faktiskt se förändringen. Och känslan när man kommer tillbaka i en sån här svacka så känns det först som att nu, det har inte hänt någonting sen sist. Men så märker man efter ett tag, jo, men det har det. Och kanske går det runt för att vi faktiskt är där på drejskivan. Där går det också runt. Och Gud gör sitt verk. Men vi behöver ha Galileen i vårt liv. Vi behöver ha Galileen i vardagen. Vi behöver hitta vardagliga rutiner. Sånt som gör att vi lär oss att känna igen rösten. Hemgrupp till exempel har betytt jättemycket för mig. Att träffas som de gjorde i urkyrkan, i hemmen och dela tron och dela tvivlen och dela allt det där med någon som också lyssnar till herdens röst. Och man får be för varandra. Det är ett bra Galileen. Och vill man vara med i en hemgrupp och man känner att åh, det saknar jag, den typen, så kan man prata med mig till exempel efter gudstjänsten. Eller ska man ta en folder på det här bordet innan man går ut. Där det står just, vill du vara med i en hemgrupp? Andra rutiner är att hitta de där tillfällena när man faktiskt är lite med Gud. På samma sätt som man gör med tandborsten. Det gör vi ju för att vi vet att vi behöver det. Inte för att det är så otroligt kul att borsta tänderna framför spegeln. Men vi vet att vi behöver det. Och det blir desto roligare om man inte har hål i tänderna. Sen händer det saker i vardagen också. Förändringar i familjen blir också lätt förändringar i rutiner. Och jag minns till exempel när jag, innan jag blev pappa, så hade jag fått en sån här härlig rutin där jag försökte ta en bönepromenad om dagen. Och det betyder jättemycket för mig att ha det umgänget. Och så blev jag förälder och så blev jag pappaledig och så fick jag aldrig tid för det där. Och jag kom ihåg någon dag när jag var så frustrerad. Och bara kände att jag har liksom helt tappat mitt böneliv. Och så stod jag där i badrummet och min Ester, äldsta dottern som var 1,5 år då, stod i duschen bredvid. Och så bara känner jag den här förtvivlan. Jag får aldrig tid att bara vara med Gud i bön. Och då kommer tanken, jag kanske kan be ihop med mitt barn. Och precis när jag har tänkt den tanken så hör jag 1,5 som knappt hade lärt sig prata. Säger, tack Gud, amen. Och så säger hon en gång till, tack Gud, amen. Och det blir så tydligt hur Gud bara, ja, det kan du göra. Och så kommer du få lära dig nya saker om mig nu när du är pappa och får det perspektivet. Så kan du förstå mig mer som pappa. Så att vi får liksom navigera och försöka hitta den där Galileen. Det som funkar. Uppståndelsen, det ska understrykas och nu är jag klar. Uppståndelsen är viktigare än ditt och mitt hem. Och det är viktigt att vi går ut och berättar det här. Att graven är tom. Men graven är tom för att ditt och mitt hem inte ska vara det. Och om vi ska berätta för andra människor hur fantastiskt det är att Gud är med oss i vårt Galileen, så behöver vi också påminna oss om att det är fantastiskt att Gud är med oss i vårt Galileen. Och det kommer ge oss en vilja att faktiskt dela just det. Det kommer ge oss kraften och längtan. Amen. Nu får ni stå upp så vi känner i vår kristna tro.